Vi fortsätter den här lilla serien av predikningar om vem Gud är. Vem han är. Ibland kan det kanske vara så att den här stora, starka guden, Jesus som är nära oss, han som har räddat, han som har gjort allt, att han känns långt borta. Vi uppfattar kanske Gud som frånvarande. Och jag tänker att när vi möter svårigheter och nederlag så är vi ganska snabba på att tänka att vi är övergivna. Gud har glömt oss. Är det så? Är Gud sån? Stämmer det inte det som står här? Vi hade Alfa-dag igår. En fantastisk dag där man får mötas i mindre grupp och tala om Gud och den helige ande. Och en läste, bed så ska du få, sök så ska du finna, bulta så ska det öppnas. Vad händer när det inte sker? När jag har sökt, när jag har bett, när jag har bultat så mina knogar blöder. Och det ändå inte sker det jag vet att egentligen Gud vill. Så som jag känner honom. Så som han beskriver sig själv i det ordet. Jag tror att vi alla bär de där erfarenheterna någonstans i vårt liv. Där det inte blev så som vi tänkte det skulle bli. Så som vi bad. Och vi står med varför. Stämmer inte ordet då? Är det inte sant? Det här. När det liksom finns ett glapp. Med det som jag någonstans vet och så som jag har lärt känna Gud. Och som det står att han är. Och den verklighet som jag ser, det jag står i, där jag finns. När det inte stämmer så blir det ett glapp liksom. Vad händer när vi står där? Är Gud borta då? Har han dratt sig undan? Eller är han svag? Och de här klassiska frågorna, hur kan det finnas en Gud när det ser ut som det gör? Habakkuk, det är en profet som är ganska lätt att lära sig namnet på ändå. Habakkuk, han har en bön som jag har stavat på. Det är skönt med ordet, för där letar man så ser man att det finns alla våra erfarenheter. Läser du Saltaren som var Jesu bönbok så är åtminstone hälften, om inte mer faktiskt, klagvisor och inte lovsånger. Där finns nog hela människans spektra av erfarenheter upptagna som böner. Men Habakkuk ber en bön till Gud så här. I Habakkuk 1. Hur länge, Herre, ska jag ropa utan att du hör? Klaga inför dig över våld utan att du frälser. Varför låter du mig se sådan ondska? Hur kan du själv skåda på en sådan orättrådighet? Hur kan du själv skåda på sådan orättrådighet? På det fördärv och det våld jag har inför mina ögon. Så kan vi också ropa. Och jag tänker, när vi står i de här situationerna, undrar varför. När jag har stått i min pastorskrage. Tillsammans med sörjande. Någon som har förlorat en make, en pappa. Till små barn. Varför Gud? Var är du? Eller mamman som ber aftonbön, den sista aftonbönen med sin 16-årige son som har förolyckats och ligger på golvet. Och jag får sitta bredvid henne när hon ber. Lyckan kommer, lyckan går, Gud förbliver, Fader vår. Och jag ropar inom mig, Gud, varför? Finns du? Ja. Det sköna är att ordet, erfarenheten av Gud som står här, vargar inte för de upplevelserna. Filipperbrevet 2, 6-8. Så står det så här om honom. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte sin jämlikhet med Gud som ett segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på ett kors. Så beskrivs Jesus. Och jag tänker, hur ser den guden ut? Till det yttre. Svag. Frånvarande. Rent av borta eller intet. Så föraktad var han att vi höll honom för intet. Vad är nu din Gud? Men Bibeln säger, han är där. Han finns där. Jesus gav sitt liv på korset och gick hela vägen som Gud och människa för att dela våra liv som de är. Han är inte oförmögen att känna med oss i vår svaghet. Utan han kan känna med oss i allt. Därför att han har gått hela den här vägen. Och jag tänker att det är lite grann av hemligheten med Jesus Kristus och hans kors. Kanske är det så när han känns som allra mest frånvarande. Så är han som allra närmast. För vad säger profeten Jesaja? I fortsättningen på det som jag läste innan psalmen. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som få, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas. Som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Jag tänker på Maria, Jesu mor. Tänk, hon fick änglabesök. Hon såg det med sina egna ögon. Och ängeln sa till henne: var inte rädd Maria, du har funnit nåd inför Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut. Maria var upprymd, och det står att hon sjunger en lovsång till Gud. Att han har sett henne. Hon, den ringa tjänarinnan. Och hon skulle få bära Guds son. Bli mor till Guds son. Men vad hände? Ja, han föddes i ett stall. Det fanns inte plats någon annanstans. Herodes, bara några kort tid efter att han har fötts, så vill Herodes döda hennes son. De får fly till Egypten. Vad tänkte Maria om änglabesöket och flykten? Gud, vad är det som hände? Eller vad tänkte hon, som Peter Fast sa igår, när de hade slarvat bort Guds son i templet? 3 dagar var Jesus försvunnen som 12-åring. Hur kände de sig som föräldrar? Totalt misslyckade. Hur kunde vi slarva bort honom i Jerusalem? Och gå därifrån och inte få med oss honom och se till att han var med. De måste känna sig som världens sämsta föräldrar. Och Maria, som visste att han inte är vilken son som helst. Alltså, hon måste ha haft 1000 frågor. Hon måste ha stått där i det här glappet. Mellan det som hon hade hört. Det som hon någonstans djupt inne visste, som hon hade gömt i sitt hjärta. Och det som hon såg. Är ni med? Och sen går det 30 år och ingenting hände. Om man nu bor hemma, men det är nästan som man tror det. Han är 30 år, bor hemma och ingenting hände. Vad tänkte Maria då? Hon måste ju ha undrat. Vad är det med han? Hur ska det gå för han? Glappet. Och sen det yttersta glappet, när hon står på galgbacken utanför Jerusalem och ser sin son bespottas och pryglas. Hånas. Och för att avrättas. Vad tänkte Maria? Vad hon kände kan vi bara ana. Men vad tänkte hon om Gud? Till och med Jesus ropade: Varför har du övergivit mig? Så djupt gick han att varje gång vi har orsak att ta de orden i vår mun. Varför har du övergivit mig? Så är han nära dig i det. Han är nära i alla fall, fast det inte ser ut så. Så är han där hos oss. Och det är det som kallas tro. Det är det som någonstans Bibeln beskriver som tro. För det står i trons kapitel, Hebreerbrevet 11. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Hur svarar Gud Habakuk i bönen han ropade om? Hur orkar du stå och se på? Och varför låter du mig se sådan ondska? Jo, Habakuk får det här svaret från Gud. I Habakuk 2, jag läser från 1917 års översättning. Och Herren svarade mig och sa: skriv upp din syn och teckna upp den på skrivtavlor med tydlig skrift så att den lätt kan läsas. Ty ännu måste synen vänta på sin tid. Men den längtar efter fullbordan och skall inte slå fel. Om den dröjer, så vänta på den, ty den kommer förvisso, den skall ej utebli. Se, upplöst och orättrådig är dennes själ i honom, men den rättfärdige ska leva genom sin tro. Den rättfärdige ska leva genom sin tro. Någonstans är det där, när vi är i de här lägena, när vi tycker att vi står i glappet, så kanske det inte handlar om att Gud är långt borta. Han kanske är så oerhört nära. Och vi får hålla fast ändå. Vi får klamra oss fast vid att det han har sagt håller. Och en dag kommer han att föra allt fram till rättfärdighet, seger och fred. Filipperbrevet 2, 9-11. Som först beskrev Jesus som den som har stigit ner, blivit människa, ödmjukat sig in till döden. Så står det: därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himmel och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Vi får hålla fast och hålla ut. Och vi får hjälpa varann att hålla fast och hålla ut. Ibland är det lättare att bära någon annan i tro. Det finns lägen när man inte orkar. När man kanske till och med inte orkar be. Man orkar inte tro. Men att någon annan, att dela det med någon annan som i de lägena kan tro åt dig. Det har varit min räddning. Att någon annan har sagt, Anna, det håller. Håll fast. Håll ut. Det håller. Han håller. Därför att det är han som sitter på tronen. Det är han som Uppenbarelseboken, den sista boken i Bibeln, beskriver som den lejonet av Juda som har segrat. Och det lammet som ser ut som att det har slaktats. Det är han som sitter och är värdig makten och äran och tillbedjan. Det är vårt hopp. Det är det vi får klamra oss fast vid. Det är det som vi mitt i vårt liv, som det är, får hjälpa varandra att, och bära varandra i tro och tillit. Och inte tänka att Gud är långt borta. Han är nära dig. Och jag anar i backspegeln att han är som allra närmast de sträckorna när vi inte orkar tro. När vi inte orkar gå. När vi inte mäktar med. Då bär han dig. Därför att han har burit allt. Och gjort allt för oss människor. Amen.